Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkomna till Pascal och Johannes podcast.
Välkomna.
Avsnitt 10.
Grattis.
Till att det är avsnitt 10?
Nej.
Nej.
Till 150 000 sålda böcker på ett år. Med mig.
Just det.
Jag säger det för att ingen vi jobbar med har uppmärksammat detta.
Nej. Det är vårt förlag Forum, deras prognos sa 100 000 sålda böcker på ett år.
Nu står vi
Förlåt,
här.
På två år.
På två år, precis.
Och vi står här nu och har krossat förväntningarna.
Och jag fick reda på detta genom att jag själv gick in i den här säljappen på Bonnier för att undersöka detta. Ingen har alltså meddelat detta ens.
Du sitter där inne ofta, känns det som.
En gång om dagen i alla fall. Alltid arg. Missnöjd.
Men nu är du glad.
Nu är jag glad, nu är jag glad.
Varför är du så jävla glad då?
Jag har två skvaller och en tredje, jag vet inte vad jag ska kalla det, en liten upptäckt som jag tänker att du ska få välja att prata om. Jag vet ju att du egentligen är ganska arg över att ingen har grattat för de här 150 000. Det är därför jag tar upp det och jag tänker att det här kan muntra upp det lite grann.
Varken Linnea eller Magda, våra flickvänner, våra söner kan knappt prata så att de är ju ursäktade. Men alla ni andra, skäms! Skäms på er!
Det är då två skvaller,
ja,
och en tredje upptäckt. Du får välja.
Ja.
Skvaller ett. En av Sveriges kändaste kvinnor.
Vänta, jag har också en grej.
Ja, berätta.
Jag har träffat Christian Luuk.
På gymmet antar jag då.
Ja, faktiskt.
Lyssnar han på podden?
Jag funderar på om vi inte ska hålla på det lite. Jag tror att lyssnarna är lika nyfikna som du är.
Det tror jag inte.
Tror du inte det? Nej, kanske inte.
Lapade han som en liten katt i alla fall?
Jag kommer inte säga någonting.
För det skulle jag ju göra om, ja, om han lyssnade.
Ja, exakt. Jag kan säga så här, han lapade inte som en liten katt. Så mycket kan jag avslöja. Väl långt och fint samtal.
Om
i omklädningsrummet.
Något du hade sett på hans Instagram som du tog upp med honom. Men att han,
nej,
kämpade med en 2 kilo hantel.
Nej, nej, nej. Vi stod i omklädningsrummet. Mm. Det var innan... Innan det drog igång så att säga. Och jag måste säga att jag är väldigt bra just nu. Eftersom jag var på Playitas då.
Du är bra med athletes.
Jag är väldigt bra med athletes.
Är Christian Luuk verkligen en athlete?
Jag skulle säga det. Men det enda jag vill göra resten av livet. Det är att stå och prata med olika liksom, anabola stinna män. Om väldigt enkla saker.
Faller Christian Luuk in i den
Nej,
kategorin?
Nej, jag dementerar. Jag tror inte att Christian Luuk tar anabola. Men jag vet inte. Det kan inte jag garantera.
Han blir bara tunnare och tunnare. Det är en motsatt effekt som ADHD-medicin har på människor med ADHD. Alltså amfetamin.
Jag vet ingenting om Christian Luuks eventuella drogvanor eller inte.
Nej.
Han faller inte under den kategorin. För han skulle aldrig gå fram till mig och säga: du, det sitter bara i huvudet. Så nej, han faller inte under den kategorin. Han är båda stinna män.
Men vad pratar ni om då?
Jag berättade att vi hade en podcast och att vi ofta pratade om honom. Ja. Och så sa jag: har du hört den? Och så sa han: nej, tyvärr, det har jag inte gjort. Och så sa han: men jag har pratat om det också. Och så berättade han att han hade pratat om mig i Mix Megapol då, med Gryf och Kjell.
Hur kan det här vara ett väldigt starkt samtal?
Vi var som två liksom hanhundar som stod och nosade vad han i stjärten. Det var väldigt härligt.
Ni famlar ju bara efter något att prata om. Det är liksom...
Nej, nej. Jag...
Kändisprat, alltså det är som vanligt folk pratar om väder. Ni pratar om olika medier ni medverkar till.
Fast så här, du förstår inte. När jag och Christian är på gymmet, då är vi bara två athletes. Vi är inte två kändisar.
Vill du höra de här skvallren eller?
Ja, okej då. Ja. Fan, nu går vi ju bort att Christian inte lyssnar på podden. Ja, ja. Vi förklarar det här avsnittet utan att läsaren eller att lyssnarna undrar om han lyssnar på podden eller inte. För nu vet ni, han lyssnar tyvärr inte på podden. Så då har vi bara två lyssnare, va?
Skvaller ett. En av Sveriges kändaste kvinnor och ett av de kändaste kärleksparen,
ja,
har haft en trekant.
Oj.
Jag har alla detaljer.
Du
har
alla detaljer till och med.
Det är skvaller ett.
Ja.
Skvaller två: kan avsätta en minister.
Oj.
Och sen är det en upptäckt då. Och det handlar om dig och mig. Det är...
Där vill jag ha.
Jag visste det. Så jävla självcentrerad. Jag hinner inte ens pitcha vad det är. Det är så att vi har fått ett nytt smeknamn i Norge.
Oj.
I Norge uppskattar de oss.
Ja, där är vi älskade. Djupt älskade. Folkkära.
I alla fall hos de här två tjejerna.
Okej. Okay.
De kallar oss för crime daddies. Vad tror du de menar med det? De har i de senaste, sen vi var i Norge, vi träffade en av dem. så har de tapetserat Instagram och även olika bokbutiker, en av dem jobbar i en bokbutik eller kanske båda, och skrivit och kallat oss för Sveriges crime daddies. Vilket jag ju inte vet om det är ett skämt om vi är väldigt, väldigt gamla eller någonting väldigt suspekt.
Jag skiter i vilket, jag gillar det.
Jag noterar också, för jag träffade din tjej Linnea och jag tog upp detta med henne. Du inte hade berättat om det här.
Ja.
För jag vet ju att du har sett det här, du har varit taggad i posterna. Du spelar även ovetande nu för du tror att Linnea lyssnar.
Nej, det, men du försöker få det till något så här suspekt. Det är inget suspekt, det är bara att om jag går på allmän intresse av hur intresserad Linnea är, vad...
Hon var väldigt intresserad när jag berättade för henne om det här.
Ja, men det var ju för att du fick då framstå som att jag hade dolt där, som att det var lite pirrigt i mig, att det var därför.
Jag berättade för Magda direkt. Ja, men hon var väldigt ointresserad i
och
för sig.
Ja, men det är också för att du är i desperat behov av uppmärksamhet från Magda hela tiden. Så liksom du vill visa hur eftertraktad du är. Jag har inte behov av att göra det inför Linnea.
Ja, men det jag var nöjd med, det var att en lista över olika crime där i Sverige som jag tror, om jag förstod norskan rätt, vi toppade över Jens Lapidus.
Är sant?
Nu är du nöjd. Nu mår du bra. Nu kommer du gå hem till Linnea.
Ja, verkligen. Lapidus är ju, han är ju väldigt tajt. Det får jag ju säga.
Men nu pratar du tolkare som snygghet och inte duktig författare eller gammal till exempel.
Nej, men om vi ska vara lite ytliga för en sekund i den här podden, det måste vi få göra med allt djupsinnigt vi kommer häva ur oss snart. Och som vi har haft ur oss under de här 9 avsnitten. Så Jens Lapidus, han är tajt. Vi ska vara stolta att vi är där uppe i Norge och spänner musklerna.
Du har ju stått på torget Sandviken för typ 3 veckor sedan och skrikit till kvinnor. En kvinna som blandade ihop dig med Jens Lapidus, att du var både yngre och snyggare än honom. Och tajtare, ropade du.
Tajtare, vet jag inte vad jag skrek. Jag red på någon våg då av turné självförtroende. Jag tycker att Lapidus är väldigt snygg. Det vet jag att Linnea också tycker, och det stör mig lite. På tal om snygga killar, har du sett Hot Lamotte?
Joakim
Lamotte.
Kan du dra hans verksamhetsbeskrivning?
Hot Lamotte AB. Ja. Hot Lamotte AB, Joakim Lamotte då, jobbade väl på Uppdrag granskning.
Sen slog det slint i skallen på honom.
Ja, han blev någon sorts Facebook-journalist då som avslöjade sanningar till höger och vänster. Han stod bland annat i en studio någonstans i Sverige med en skottsäker väst på sig. Va?
Just det, just det. Man kan säga att han söker uppmärksamhet.
Det kan man göra.
Som en affärsidé då.
Ja, exakt. Och det är väl ingen fel idé egentligen.
Nej, fast kanske kan det bli problematiskt när man vill hävda att man beskriver en verklighet och kanske överdriver lite grann.
Så kan det vara. Och det var ju det som väl både du och jag reagerade på när vi såg när, vad heter sajten som vi såg det här på? Så vi kräddar dem.
Kändisar kommenterar på Instagram.
Fin, bra sajt.
Jag vet inte kalla det för en sajt. Ett konto.
Bra konto. Jättebra konto. De har alltså kommit över en video som Hot Lamotte, alltså Joakim Lamotte, har lagt upp själv, ska tilläggas, på Facebook, där han är väldigt verksam. Där han springer runt i liksom begynnande skogsbränder, får man väl säga. Under vattenbombningen, när det kommer liksom helikoptrar med fyllda vattentankar och släpper ner de här skogsbränderna. Ja, då springer Joakim Lamotte runt där och stampar på eldar.
Alltså det här går ju rakt i linje med den världsbild han prånglar ut i svenska folket, den här systemkollapsen. Vi kan väl lyssna lite på det här klippet bara.
Jävla torrt, så det fortsätter ju brinna. Och så tar det ju inte allt, så jag försöker
han säger så.
Bara stampa det som...
Han går alltså omkring i skogen.
Och helikopterna missar. Det är ju så torrt som snus och fnösker här.
Jag går
och stampar. Jag tror det kommer en helikopter till.
Han låter otroligt ansträngd också.
Han tänker alltså att de här brandmännen inte klarar av att släcka bränder, att de behöver Hot Lamotte. Det är bra med hans smeknamn.
Men det bästa är
att
spola fram lite. Så snart kommer ju... Snart börjar ju hovra. Då är det en stor jävla helikopter.
Det här är ändå roligt.
Inte ens Hot Lamotte klarar.
Fan, det går inte. Fuck. Men det roligaste är ju att... SVT har ju någon form av brandchef gått ut och varnat för att ge sig ut i de här markerna.
Ja, men det är självklart. Hot Lamotte,
skogsbränder i Partille då.
Ja, men jag måste säga där att Hot Lamotte är ju alltid väldigt orolig för skattepengarna, att det slösas på dem.
Ja.
Och alltså, problemet är så här, vi kommer ju få punga ut med massa jävla pengar om Hot Lamotte fastnar där och tvingas räddas av massa brandmän som inte kan vara jätteglada.
Ja, men framförallt måste prioritera ner andra viktiga bränder för att rädda den här Facebook-tiggaren.
Ja, men exakt.
Och för det ska man säga att i alla de inläggen så är det ju en länk till hans, den här liksom funding-sidan där han tar emot pengar för sin så kallade journalistik.
Men och då menar han då att då ska vi hellre betala till honom för att han går runt och stampar på små glödbäddar ute i skogen, ja, än att vi ska betala skatt till att utbildade brandmän faktiskt gör det de har pluggat till och får betalt för.
Ja, det är också väldigt, väldigt roligt när han går där i skogen och stampar och det kommer en helikopter och han filmar och man ser liksom hur han lyser upp, för nu kan det komma vatten på honom. Ja, och det är dramatiskt, det är bra tv.
Ja, men det jag tänkte på, det han säger här.
Vi kan lyssna på det.
Ja. Nu är det alltså en helikopter som hovrar över honom.
Det sprutas vatten, han tittar in i kameran. Han letar efter helikoptern, hoppar, han rör sig mot.
Jag missade, tyvärr.
Tyvärr, ja, just det jag säger, missade, tyvärr.
Han tror ju alltså, han säger väl det också i det här klippet, att det är som att få lite regn på sig. Att få en sån här, jag vet inte hur många liter det är. Men det är liksom inte som att hälla en tillbringare i Ice Bucket Challenge över sig.
Är det vikt och höjd också som påverkar? Det känns inte som att det kan vara jättehälsosamt. Nej, han ska både då bli räddad i den här branden och få ambulanssjukvård som någon annan behöver. Och samtidigt får han en massa swishpengar för att han är en hjälte.
Ja, hotlamott. Nej, men skämt åsido.
Men då ska du försvara Lamott nu?
Ja, men både du och jag vet ju hur det är att göra en stor insats. Spränga alla förväntningar liksom. Krossa
glastaket som har satt upp för oss män på, som författare på forum.
Exakt.
Förlag. Och att ingen ser oss.
Att ingen ser oss. Därför vill jag och poddens vägnar.
Och mina vägnar.
Och Pascal Johannes vägnar.
Kanske hela svenska folkets, kanske? Eller?
Absolut hela svenska folkets vägnar. Riktigt ett stort och innerligt tack till dig, Hotlamott. för att du räddar oss från de här bränderna. Att du är ute där och gör jobbet. Du är fantastisk. Du är...
Vet du vad han är?
Nej.
Fire Daddy.
Han är Fire Daddy.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Att få barn är ju, det har vi pratat om ofta, att uppleva sin barndom om och om igen. Jag minns saker, händelser som liksom skjuter upp som blommor ur minnets mylla. Där har de legat i träda i jorden och oftast är de ju fina. När jag leker med Benjamin så kan jag tänka, så här gjorde nog min pappa med mig också. Och sen kände samma sak, samma kärlek. Men ibland är minnena ju också plågsamma. Häromdagen var du och jag ute och promenerade med våra söner. Vi åt glass, vi kollade på båtar eftersom de tycker det är roligt. Vi besökte ett Östermalmsbarns kalas utan att vara inbjudna. Papporna, de andra papporna skulle prata om vilken privatskola de skulle välja till sina ungar. Och du och jag lät våra barn leka i liksom rikemansungarnas rester.
De blev lite mobbade av en kille snuträckt hela tiden.
Ja, en liten djävul till unge som misshandlade båda våra ungar.
Hans pappa såg ut att njuta av det.
Ja, det kändes som han var väldigt rik, den pappa. Han kunde köpt både oss och våra söner och skickat oss till något läger.
Vaskat oss.
Ja, det hade han kunnat göra. Men du, när vi gick därifrån så berättade du att du höll på att välja mellan 3 olika presenter till Magda som snart förlorar.
Mm.
Och jag vet inte om du märkte det, men jag blev ju lite tyst då medan vi gick på Grev Turegatan var det. Märkte du det?
Jag fick inga råd i liksom den här processen att välja direkt.
Nej.
Du sjönk in i dig själv.
Ja.
Fokuserade på att rätta till Benjamins keps. Helt, den satt ju perfekt.
Men jag har ofta funderat på varför presenter alltid fyller mig med så otroligt motstridiga känslor. Jag är för det första väldigt dålig på att ge dem, vilket Linnea uppmärksammar ofta. Eller jag ger dem nästan aldrig till henne på hennes själva födelsedag.
Du säger ju ofta att ni inte köper presenter.
Ja, exakt. Det handlar inte om att jag är snål, utan att jag köper i stort sett allt hon vill ha under de här 3 månaderna innan hennes födelsedag. Det är samma sak med mina syskon och mina föräldrar och vänner. Många har genom åren, bland annat du, uppmärksammat mig på att jag försöker smita undan. Och jag har väl alltid försvarat mig med att jag inte tycker att det är så viktigt med presenter. Att det är ytligt och att jag visar människor att jag gillar dem via mina handlingar. Inte genom att köpa dem saker. Jag tycker inte att blommor säger någonting. Om jag ger dig ett par blommor när du har gjort någonting.
Ett par blommor.
Ja, men, en blomma då? Vad ger man?
En blombukett.
Ja, men om jag skickar en blombukett till dig när du har gjort något bra, då... Det betyder ingenting för mig. Därför vill jag inte heller skicka det till dig.
Och år har jag skickat, alltså bara i år, skickat blommor till 5 personer från dig och mig. Jag har även på olika begravningar köpt blommor från dig och mig. Du har inte ens vetat om det här. Du har mestat mig. Varför tackar de här för blommor?
Ja, jo, så är det. Men jag måste också då till min försvar säga att jag kräver ju aldrig presenter av någon. Det vet du ju. På mina bokreleaser vill jag absolut inte ha något. Och inte ens på min födelsedag låter jag någon köpa någonting åt mig. Men det går inte att komma ifrån att jag har en märklig relation till presenter. Och det var den jag började tänka på när vi skilts åt och gick hemåt. Jag tror att allting började med ett slags trauma i barndomen. Det är åtminstone dit jag härleder det. Till den första gången jag gav presenter till en flicka. Jag snattade mycket som barn. Det gjorde du också.
Mm, åkte dit.
Ja, du var... Dålig snattare, dålig köp. Vi åkte aldrig någonsin dit.
Nej, jag frös, vad heter det, när en butik... Första gången jag blev upptäckt och bara stod där och kunde inte röra mig med Milky Way i handen. Och sen erkände jag allt jag hade snattat i 3 månader.
Oj. Min hemväg från skolan gick från Östermalmsskolan då, över Karlaplan, där köpcentret Fältöversen låg, och sen hem till mitt älskade Starringsringen. Det ofta stal var matbullar. Solskensbullar hette de. De var otroliga. Det var vaniljkräm i mitten. Och de stal på Tillins faktiskt.
Ditt favoritcafé idag.
Ja, exakt. Så jag betalade tillbaka med råge för alla de här stölderna jag utsatt dem för i min barndom. Ibland snodde jag chokladbollar. Andra gången gick jag in på Perssons bokhandel i Fältöversten och plockade på mig pennor, pappersknivar, bokmärken, skrivblock och annat. Det är samma lokaler faktiskt som dagens akademibokhandel ligger i. Så jag får alltid lite dåligt samvete när jag går in där och för att signera böcker och minns allt jag har stulit från dem. Men det lär inte vara samma ägare i alla fall. Men min absoluta brottspeak var i 3:an på lågstadiet. Jag var 9 år gammal och det korrelerade med att jag blev kär i en tjej i klassen. Hon hette Linda. Och jag minns fan eftermiddagen när jag blev kär i henne. Vi var kompisar och jag var hemma hos henne efter skolan. Vill du se något äckligt? Frågade hon. Ja, sa jag. Då smög vi ut till hennes föräldrars bokhylla där VHS:erna stod. Och Linda plockade ner en film. Vi gick tillbaka med den till hennes rum. Hon hade en videospelare i sitt rum. Vet du vilken film det var hon hade valt ut och satte på?
Motorsågsmassaken kanske var stor då?
Nej. Basic Instinct.
Ah.
Det är alltså mjukporr med Michael Douglas och Sharon Stone i huvudrollerna.
Just det, jag har aldrig sett den.
Nej, då kan jag berätta lite om den.
Ah.
Det måste ha varit min första stora sexuella upplevelse. Det är väldigt, väldigt explicita sexscener och väldigt grova våldscener. Sharon Stone hugger ihjäl folk genom att rida dem och plötsligt hålla fram en ishacka som hon drar i halsen på dem medan de då har sex.
Alltså hugger de med?
Hugger de med. Mm-hmm. Om och om igen så blodet liksom sprutar. Och än idag undrar jag, om Linda lyssnar på den här podden kanske hon får höra av sig och klargöra en sak. Menade hon att själva sexet var äckligt eller att de där vedervärdiga morden var äckliga?
Vad tyckte du?
Jag tyckte morden var äckliga. Sexet var ju väldigt fascinerande tyckte jag. Jag blev ju livrädd men också kåt som en liten djävul. Men jag led av mardrömmar i flera månader efter jag hade sett Basic Instinct. Det hände något där i det där rummet. Jag blev kär i Linda och i mitt huvud började det väl utarbetas någon sorts plan på hur jag skulle få henne att bli kär i mig. Det var ett Mission Impossible för att fortsätta med de här filmreferenserna. Alla i klassen var redan kära i Linda. Hon var väldigt, väldigt söt. Jag tänkte att jag skulle börja ge henne saker. Jag hade ju sett i filmer, läst böcker, att det var så man uppvaktade en tjej. Och de här små presenterna, de fick jag till en början tag på hemma. Jag visste att Linda tyckte om bokmärken. Och det gjorde jag också faktiskt. Trots att det bara var tjejerna i klassen som sysslade med sånt. Så den första dagen tog jag med mig mina tre finaste bokmärken. Jag bar omkring dem i min ryggsäck. Jag var så jävla nervös. Det var som att trycka ner en bomb i väskan den där morgonen.
Fint.
Ja, dels var jag livrädd för att någon av killarna i klassen skulle upptäcka att jag hade bokmärken med mig. Då hade det blivit ett jävla liv. Det kan
ja,
ju
det
du
hade
förstå.
Det blivit. Herregud. Det hade inte funkat i Hallsta. Det funkar nog inte i Pussmarmskolan heller.
Nej, det kan jag säga. Lovar att det inte hade gjort. Men framförallt ville jag inte bli upptäckt av Linda när jag lämnade över presenten. För när det ringde till lunchrast så dröjde jag mig kvar i klassrummet och jag öppnade hennes bänk.
Ah, smart.
Du minns tjejernas mystisk bänkar present. I skolan?
Det minns jag.
De var ju fantastiska. Det satt posters på insidan med Backstreet Boys, Spice Girls, Boyzone. Och sen fanns det ju även kärlekslistor.
De var så märkligt, märkligt välsorterade.
Ja.
Fack för allting.
Exakt. Till skillnad från våra bänkar, det såg ut som någon liksom, det såg ut som pundar hela där och rotat runt i jakt på något.
Det var någon fimp och möjligtvis en penna. Aldrig, aldrig sudd.
Nej, men med avbrutet blyertstift ja. Också. Men de där kärlekslistorna, de var ju ofta gömda på baksidan av en affisch till exempel.
Just.
Och så här uppsatta med häftmassa. Och det, jag kommer ihåg att det luktade väldigt gott i tjejernas bänkar också. Av liksom suddigum med doft.
Mm.
Och som du sa, allt var ordnat, uppradat, sorterat. Men jag utforskade i alla fall innehållet i den här bänken noga. Jag hittade den satans kärlekslistan. Tre namn bestod den av.
Aj, det säger jag redan nu.
Ja, spoiler alert. Mitt namn var inte med på listan. Jag minns inte heller de andra namnen, men jag minns att Albin som han hette, hans namn stod högst upp.
Vem var den här Albin då?
Ja, men han var väl en cooling i klassen. Han var liksom ja, men en cool kille. Mm. Många tjejer hade nog honom högst upp på kärlekslistan. Jag la ner de här tre bokmärkena och stängde bänken och smög mig ut på rast. I någon vecka så fortsatte jag att lägga små presenter i bänken.
Du tänkte att du skulle kunna klättra på listan?
Ja, fast jag hade ju inte tänkt på att hon hade ju inte en aning om att det var jag som lade de här presenterna i bänken. Till slut började sakerna som jag kunde ta från mitt eget pojkrum sina. Då började jag raida min familjs lägenhet på saker. Jag minns att det sista jag tog var en 20-lapp som jag snott av min mamma som jag la i Lindas bänk helt enkelt. Men ingenting hände ju. Dels för att ja, jag vågade inte säga till varken till Linda eller till någon annan att det var jag som försåg henne med de här små godbitarna.
Det var liksom en felande länk i din stora plan.
Ja, exakt. Och dels så hade vi så fula och dåliga grejer hemma. Mamma och pappa köpte ju allt på myrorna. Så det var ju mest skrot jag samlade ihop. Så jag bestämde mig för att växla upp. Jag la märke till att Linda tyckte om en viss sorts färgpennor. Så efter skolan så smög jag iväg till Perssons bokhandel. Letade upp de där pennorna bland hyllorna och stal ett paket. Dagen efter placerade jag dem i bänken. Som vanligt utan att säga någonting. Nästa dag så hörde jag henne prata om att hon tyckte om Peter Andre, den brittiska smörsången. Minns honom? Mm. Mittbena, väldigt muskulös. Bra pex, som Loken skulle säga.
Ja, det är den kroppen Loken eftersträvar.
Men i alla fall...
Det är därför han tar båla. Nej, det gör han inte. Det ska jag ändå säga.
Men hon tyckte väldigt mycket om Peter Andre, så jag snodde det senaste numret av Okej, tidningen, där han var någon sorts poster. Och så lämnade jag den i bänken. Det var dagen efter det som jag upptäckte någonting.
Mm.
Hon började kommunicera med mig.
I bänken eller?
Ja, det låg en liten lapp, en post-it-lapp där hon hade bara skrivit tack, utropstecken. Jag kände ju att den här kärlekshistorien höll på att verkligen blomma ut nu. Nu händer det, tänkte jag. Jag fattade att vi skulle gifta oss. Jag fortsatte de här räderna. Jag stal någon kolaburk som jag lämnade av. En temugg från en porslinsbutik som jag kom över där inne på fältöversten.
Det verkar som att du har liksom ingen tydlig riktning. Du tar lite vad du kommer över.
Ja, men det var ju svårt. Jag kunde inte gå tillbaka till samma butik och stjäla heller. Då skulle vi påkomma. Jag är ju bättre än du som åkte fast.
Jag hade en kompis som varje fredag och onsdag, fredag, lördag när jag var ute gick in på samma 7-Eleven, sträckte upp handen till hälsning till kassören, tja! Och så gick han bara rakt in till Ben & Jerry's kylen, tog en, stoppade in i fickan, tja! Och så gick han.
Fy fan, det
är ett års tid. Åkte aldrig dit.
Sjukt.
Det var väl rädd, han var 1,95.
Jag tror jag vet vem det här är.
Ja, det vet du.
Han är framstående mediejobb idag.
Ja.
Väldigt profilerad. Ja, ja, roligt. Kul. Visst, får man se en ny sida av honom. Det kom ett nytt nummer av Veckorevyn. Och jag visste ju att Linda, precis som alla andra tjejer i klassen, älskade den. Själv läste jag Kamratposten. Det var den enda tidning mamma lät mig prenumerera på. Jag fick inte läsa Kalanka heller.
Ja, jag hade båda Kalanka och Kamratposten.
Ah, hon lät mig läsa Bamse ibland. Ja. Så vänster var vi. Men jag smög mig bort till Vivo i Starringsringen i alla fall. Och stal den här Veckorevy-tidningen i alla fall. Och placerade den i Lindas bänk. Och när jag kontrollerade kärlekslistan, vilket jag också hade gjort varje gång, så hade det hänt någonting. Det var inte Albin som var etta längre. Vet du vad det stod där istället?
Nej.
Bara ett frågetecken. Ett och så frågetecken.
Och det var du då, förmodligen?
Ja, utan att Linda visste om det då. Ja. Albin var tvåa och någon annan jäkel, tyvärr inte jag fortfarande, var trea.
Stort ändå.
Ja, så nu kände jag verkligen så här, nu närmar jag mig den stora finalen. Så varje dag i 4 veckor, typ 4-5 veckor kanske till och med, så fortsatte det här. Jag tänkte hela tiden att nu måste jag berätta att det är jag som varit så här snäll och lite galen och gett henne de här prylarna. Och att då kommer ju Linda bli kär i mig. Tyvärr vågade jag aldrig ge mig till känna.
Det blev den här barriären, det blev för stort till slut. Du har byggt upp det här så länge, det är så viktigt för dig.
Ja.
Tänk om hon blir besviken.
Ja.
Tänk om hon tror ändå och hoppas att det är Albin.
Det gjorde hon ju, säkert. En dag så annonserades det på olika affischer i skolan att det skulle bli skoldisco. Det var en väldigt stor grej. Det var mitt första disco. Jag hade just sett Karate Kid och i den har ju Danny LaRusso, eller vad han heter, en bandana på sig. Jag bad mamma hjälpa mig. Hon letade fram någon nopprig gammal halsduk som hon knöt runt skallen på mig. Jag såg väl mer ut som en så här stroke-patient än en karatekille, men jag kammade mitt bena i ett försök att efterlika när Peter Andre och kletade moss i håret och sen stegade iväg mot mitt livs första disco. Var det hade du några diskon i Hallstahammar?
Jättemånga diskon, ja. Och
var det bra grejer?
Jag fick ju väldigt sällan dansa.
Kanske var tur det, jag har sett dig dansa.
Ja, men det var ändå någon tryckare hade jag klarat av om jag hade blivit bjuden. Det blev jag inte.
Men du har ju en väldigt speciell. Du är ju verkligen som en så här farbror på kryssning när du dansar. Du knäpper ju med fingrarna liksom, för att hålla takt.
Jag vet inte att jag inte kan knäppa med fingrarna heller. Jag är väl dålig på alla sådana grejer man ska kunna göra med sin kropp.
Kvällen gick i alla fall. Jag hade planen klar. Jag skulle berätta för Linda vad jag hade gjort för henne. Och sen skulle jag fråga chans. Jag skulle berätta att jag var herr frågetecken. Jag sköt ju såklart det här stora announcementet framför mig hela tiden.
Du var väldigt nervös, antar jag.
Jag är otroligt nervös. Ja. Linda dansade med Albin. Dans på dans på dans. Usch. Jag höll mig i närheten, redo att försöka rycka in om det blev en lucka. Tyvärr kunde jag inte undgå att se hur de viskade till varandra. Hur de skrattade, hur de ibland liksom talade allvarligt, förtroligt med varandra.
Det högde till i bröstet.
Mm, det gjorde det. Men sen mot slutet av kvällen, då hade de dansat så mycket som hade ont i benen, de jävla idioterna. Då ställde sig Linda och en tjej som Johanna i ett hörn och pratade. Linda såg väldigt glad ut. Hon var rosig om kinderna, lite svettig, rufsig i håret. Jag ställde mig bredvid Albin och en annan kille som hette Otto. Medan jag väntade på att Linda skulle bli lämnad ensam av Johanna.
Du är väldigt, väldigt passiv här. Det är som att du söker efter en chans att hon ska smita undan snarare än en chans att försöka liksom,
ja, men jag gå var, fram. Jag var inte en doer då. Jag är inte en doer nu heller. Det vet du ju.
Är det sant?
Men medan jag liksom intensivt hade ögonen på Linda så började jag överhöra Ottos och Albins samtal. Jag hörde Albin berätta att Linda, medan de dansat, ställt en märklig fråga. Om det var han som hade lämnat alla de där presenterna. Nej. I hennes bänk. Jo. Och vet du vad den där jävla lögnaren gjorde då? Han sa ja. Han hade utgett sig för att vara Mr. Frågetecken, den jävla opportunisten. Så han tog åt sig äran för allt mitt slit, alla risker jag utsatt mig för. Det var jag som var Mr. Frågetecken, inte den där sopan.
Vet du vad som slår mig nu?
Nej.
Den här Albin, han är ju hot lamott. Han går ju kring där och tar äran för andras arbete.
Ja, ja, verkligen. Och medan jag stod där till intet gjord så kom Klara fram. Hon bad inte att få tala med mig utan med Albin och de smög iväg. När Albin kom tillbaka till Otto så var han glad. Linda hade frågat chans på honom och nu var de ihop. jag gick hem stukad och bruten den kvällen, men jag kunde inte göra så mycket. Vad skulle jag göra? Kräva tillbaka stöldgodset? Ge mig till känna? Det gick ju inte så här efterhand. Så jag berättade aldrig det här för någon. Jag bar mitt hat mot presenter med mig genom åren. Tryckt mot bröstkorgen, under skjortan, som en nystulen solskensbulle på Tillins.
Jag tänker att vi kör vidare på det spåret, att du får välja vad vi pratar om. Du kan få skvallren, de två jag nämnde i början. Du kan få en berättelse om min mamma som är stark, skulle jag säga. En ny upptäckt. Du kan få en berättelse där som handlar lite om dig och mig och vårt kanske fall from grace från vårt bokförlag på Forum.
Att vi är på väg att få kicken även där.
Vad vill du höra om?
Givetvis oss.
Ja, jag anade nästan det. Men minns du i höstas att du mejlade vår chef, kan man säga, på Forum, Ebba Österberg?
Mm. Publicistisk chef på Forum.
Precis.
Och nu också vår förläggare.
Precis, att du mejlade henne. Och
nej, nu vet jag hur vi kommer.
Du blir lite besvärad här.
Ja, varför, ja, jag blir nyfiken också varför du tar upp det här.
Du frågade om hon och Annie, som du alltid kallar Annie, som är Forums förlagschef, om de inte vill äta middag med oss. Mm. Och kanske var det så att du hade lite hybris från bokmässan. De hade ändå spenderat ganska mycket tid med oss. Och kanske tänkte du inte på att de ju fick lön för att hänga med oss där?
Jag hade väldigt trevligt med,
det hade jag med
Annie och Ebba. Och det är därför, och vi hade också ett projekt som vi ville pitcha lite. Så det var ju, ingick ju den här middagen.
Precis, men vad svarade Ebba på det här mejlet?
Ja, hon svarade väl på allt i mejlet utom just frågan om middagen. Det var som att hon duckade den desperat. Skickligt.
Ja, och det var ju också så att du hade...
Eller inte så skickligt som jag märkte det. Och Jens hörde om
det
till dig.
Du ringde, och det var ju också så att du hade bara några veckor tidigare svarat, eller mejlat henne och frågat om en öl och fått samma respons.
Ja, kanske jag hade gjort.
Känslan var ju att något hänt, att något inte stod rätt till, kan
ja,
man
säga. Det var faktiskt min känsla också.
Och det är ju också så att det är inte bara det att vi liksom, vi tycker om dem. Alltså vi blir ju, det är ju också så att de är ju också mäktiga. De är våra chefer.
Ja.
Så det betyder ju någonting. Hatar dem oss är vi ju fakt.
Ja, då är vi verkligen fakt. Vi lever våra liv och tittar upp på alla de här mäktiga kvinnorna som har våra öden i sina händer. Hanna och Amanda, Ebba och Annie.
Ja.
Magda och Linnea.
Ja.
Ja, varför pratar vi om det här?
För att jag nu vet, jag tror mig veta vad det är som har hänt.
Varför inte svara det?
Mm.
Du skojar.
Jag kommer berätta en berättelse i tre perspektiv. Du får hänga med nu. De, till synes har de ingenting med varandra att göra. Men det ska snart bli tydligt att de är för evigt förenade med varandra. Ungefär som din morfar, gubben Engman, och hans osvikliga förmåga att bedra sina kvinnor.
Jag vill starkt dementera att morfar någonsin har bedragit någon kvinna.
Men han gömde nazister i Chile.
Kan han ha gjort det? Han har aldrig ens varit i Chile. Jag blir alltid orolig när du säger det. Jag tänker, går igenom hans liv, tänker, när har han gjort det här? Han har inte gömt nazister i Chile.
Berättelsen börjar med Mikko. Han är min finska släkting. Det är ett fingerat namn för... Jag ska inte säga så mycket om honom av hänsyn till alla inblandade. I julas var han och hälsade på. Han bodde över och han hade sin fru med sig. Vi kan kalla henne Aino. Det dricks en del på de här tillställningarna. Det gjorde även det när farmor levde. Trots att alla var väldigt engagerade i kyrkan. Som barn brukade jag somna på festerna och vakna, jag kanske vaknade vid 6 på morgonen, och då hade den här fyllesången vid pianot övergått till någon form av uppsjungning för att alla skulle morgongigga i kyrkan. De var inbjudna till församlingen. Så då gick de där liksom plakat i kyrkan. Men hur som helst, den här julen så är någonting fel. Aino, hon är märkligt tyst om kvällarna. Hon går ofta upp på rummet tidigt och lägger sig väl och sover eller någonting. Det är som att hon liksom drar sig undan alla. Och på morgonerna står det vinflaskor som har finska etiketter på diskbänken. Flera stycken. Och en sen kväll så brister det slutningen för Mikko. Han säger som det är. Aino har börjat dricka, säger han. Det är bortom kontroll. Hon går upp på rummet för att supa. Och det sista han säger den här kvällen innan han går och lägger sig, det är: ta inte upp det med Aino. Då kommer det spåra ur fullständigt. Ny scen. Det är natten innan jag ska börja gymnasiet. Jag sitter på mitt rum och svär en pakt. Jag ska ta mig från Hallstahammar där jag bor. Jag ska bli journalist. Jag ska börja jobba på Aftonbladet. Jag ska arbeta mig upp till nöjeschef.
Det blev du aldrig, va? Inte på Aftonbladet?
Nej, det blev jag inte.
På Expressen däremot?
Nej, biträdande.
Ja, just det.
Jag nådde nästan.
Ja.
Ja, men anledningen är till den här pakten, det är faktiskt så här. Jag gjorde verkligen där. Det låter överdrivet, men det är den ångest som jag haft hela min högstadietid. För en vecka sedan berättade jag om Pau och Lella, om du kommer ihåg.
Mina... Ja, jag har aldrig fattat om det är tjejer och killar.
Tjejer, mina två bästisar i mellanstadiet.
Ja.
Första veckan i sjuan så bröt de kontakten med mig och angav som orsak att alla tjejer i klassen tyckte att jag hade så äckliga, att jag var äcklig för att jag hade så fula kläder.
Ja, det minns jag.
Ja, jag med. Men det jag inte berättade då var att det här startade något som förföljde mig hela högstadiet. Det blev så att jag slutade hälsa på mina gamla kompisar. Jag slutade gå till skolan. Det var till och med prat om att jag skulle skickas till någon sån här specialskola för värstingar. SUS, tror jag den hette. Det som räddade mig var att jag klarade alltid proven. Så att jag liksom höll mig på... Jag pluggade inte, jag var inte där, men jag fick ändå liksom bra resultat. Jag gjorde ingenting med den här ångesten. Jag bara stängde in den. Och den enda gången jag släppte ut den, det var när jag typ spelade tv-spel och bara slog sönder kontroller och tangentbord i mitt rum. Det var liksom min enda ventil. Men nu är det i alla fall natten innan gymnasiet och jag har kommit till insikt och det är inte mig det är fel på, tänker jag där. Det är alla andra.
Ungefär som du brukar tänka idag.
Ja, ungefär. Jag fattar det här beslutet i natten och det är så här efterhand, det är liksom ett psykopatbeslut. Jag ska bli en ny människa. Men det är inte så att jag ska bli egentligen en ny människa, utan jag ska bli mig själv. Jag bestämmer mig att aldrig vika en tum från det jag tror på. Alltså den här på nytt födelsen, det ska liksom inte bli en ny person. Det ska bli den jag är bara. Så här, teorin jag har här, det är ju att om jag blottar mig själv så att säga, om jag visar alla mina liksom drömmar, rädslor, sorger, då kan ju inget nå mig, för jag står ju för det. Och i Hallstahammar så får man ju inte visa någonting annat än att man ska passa in. Så att det är det jag liksom försöker möta. Så på morgonen, den första skoldagen i gymnasiet, så väljer jag min finaste hoodie som att jag är inne i någon sån här skatepunk-period. Jag lyssnar på NoFX på väg till uppropet. Och jag minns att jag ler väldigt, väldigt brett. Det är så här forcerat leende. Det är som att jag liksom, som en självhjälpsgrej. Jag
försöker, medan du går till skolan?
Ja, jag försöker liksom tvinga mig själv till att se normal, att passa in ut på något sätt. Och jag tänker att här, nu börjar mitt nya liv. Det första som händer är att en lärare från högstadiet har börjat jobba på skolan. Och jag kastar ju direkt tillbaka det här strykrädda och osäkra jag. Men jag tvingar ändå tillbaka det här psykotiska leendet. Men hon säger till mig, du har växt under sommaren. Och då blir jag glad.
Du sträcker på dig?
Ja.
Ja.
Så lägger hon till, du är inte alls lika rulltig. Ja, tack säger väl jag eller något sånt. Då vill jag ju vidare.
Ja.
Men hon är inte klar med mig. Hon lägger huvudet på sned. Och så säger hon, men finnig är du stackaren. Varför hjälper inte din mamma och liksom tar dig till doktorn för att lösa det här?
Fan.
Mitt nya liv. Nu är vi i nutid. Det är vårt förlag Forum som har ett vårmingel. Eller om det är en inflyttningsfest. Du är inte där. Du är på Plaitas på det här brottarlägret.
Det är. Står väl och minglar med någon båla kille?
Ja, här minglar jag som en
jag får reda på att det sitter inte i musklerna. Inte armarna i alla fall.
Vad sitter du då?
Hjärnan.
Ja.
Allting sitter i hjärnan.
Allting. Ja, här pratar jag med Sofie Sarenbrand till exempel, som du känner. Pratar vi skit om dig.
Jaha, härligt.
Men någonting sker på den här festen som ger mig ångest efteråt nu när jag sitter här. Och det är att om igen så sägs samma sak till mig. Varje gång typ en hemlighet kommer på tal, när det liksom skvallrar som skandaler eller stora förskott eller vem som inte får ett nytt kontrakt, någon som har skilt sig eller varit otrogen, då säger alla det här. Okej då, Johannes. För jag känner inte så många där. Men jag visar till någon form av liksom förtroende. För de säger, jag kan berätta för dig, men du får inte säga till Pascal.
Va? Varför? Va? Vad har jag med det här att göra?
Ja, jag vet inte. För jag säger bara, nej absolut. Pascal är den sista personen man berättar en hemlighet för.
Jag är jättebra på alla hemligheter. Vet du vilka grejer jag sitter på folk i nästan?
Du var just på väg att lägga upp en bild på mig när jag kommer gående med Magdas present i handen. Du avslöjade för Elias Hjärts, Magdas bästa vän, eller en av dem, att hon var gravid med vårt barn Dino innan hon fick göra det.
Men då råkade jag ju. Jag skulle aldrig glappa medvetet.
Det är som är ditt problem.
Jag är som ett kassaskåp när det gäller folks hemligheter. Det är fan.
Ja, det är i alla fall inte bilden, för det här kommer upp under hela festen. Och när jag går där, så det är som att jag anar något där har jag stulit från, som du skrev 8 gånger i vår bok.
Jag är en jävla spottkopp för folks hemligheter, ska du veta. Ja, fortsätt då.
Under den festen så anar jag hela tiden någonting. Något stort och avgörande som du alltid skriver i Till min lovade mördare just. Det är någonting som finns i mitt medvetandes döda vinkel. Ja, det handlar om dig.
Fin mening. Mm. Man ska stjäla de bästa, som du brukar säga.
Nu är vi tillbaka hos min finska släkt, den här märkliga julen. Det är nya vinflaskor som ligger i soporna och på köksbänken varje morgon. Ibland också kanske lite salmiak eller någon annan minto, stark sprit. Mikko, han bara sover hela dagarna. Det är som att han och hans fru går skift mot varandra. När han vaknar så går hon och lägger sig. Och vi tänker ju att han inte orkar se när hon dricker. Det är väl rimligt att tänka. Eller?
Ja.
Och vi är oroliga för honom också. Alltså, har han gått in i väggen? Alltså, hur ska han klara av att hjälpa Aino i så fall? Och hur ska det gå för familjen? Kommer den gå sönder av det här missbruket? Och det är också så här, man vill ju hjälpa dem att söka professionell vård. Men vi vågar heller inte ta upp det här med Aino. Han vågar inte prata med Aino. Vi vågar inte prata med Aino. För Mikko har ju sagt det. Ta inte upp det här med henne. Då spårar det ur fullständigt. Men så händer någonting. En sen kväll kommer Aino ändå ner efter att Mikko har gått och lagt sig. Hon är hålögd, hon är trött. Man ser liksom ett liv av sorg i hennes liksom genomskinliga hud. Och hon slår sig ner vid bordet och hon häller upp en sup. Och så säger hon, jag har något att berätta. Och ni får inte säga det här till Mikko.
Oj,
ja.
Vilken vändning.
Men nu är vi tillbaka på gymnasiet. Jag klarar gymnasiet med lika delar ångest och frånvaro. Jag har levt efter den här pakten hela gymnasietiden. Att jag varit mig själv fullt ut. Och det har kostat på studenten så säger min klassföreståndare till mig att jag var uppe för diskussion om ett stipendium. Men tyvärr så föll jag bort på grund av min 60% frånvaro. Jag fattar inte då att min frånvaro hänger ihop med den här filterlösa tillvaron. Att jag liksom... Att ge så mycket av sig själv och inte få någonting tillbaka.
Vad är det du har gett egentligen?
Men jag tror inte du har inte växt upp i Hallstahammar. Om du inte bara är som alla, håller med alla. Om du inte är rasist när folk är rasist eller homofob när folk är homofob. Eller om du har hatt på dig som jag hade. Då liksom, det är en enorm kraft i det utanförskapet som man ställs inför. Och till sist kommer en krasch. Ja, för det här är perioden alltså som jag berättat om när folk skriker bög efter mig på stan för att jag typ har hatt eller jag blir till och med slagen för det liksom. Misshandlad. Men jag kommer in på journalisthögskolan när jag är 19. Men den ackumulerade ångesten gör att jag fegar ur och väljer istället mitt andra val att plugga psykologi på Mälardalens högskola i Västerås. Och då är det första skoldagen igen. Ja, men jag minns så väl den första skoldagen hur jag liksom sitter där på uppropet och jag klarar inte av att få ur mig ett ja. Alltså de liksom, två bokstäverna. Den första dagen vill någon ta en välkomstöl. Och jag vill så gärna följa med. Men jag vågar inte. Och det finns två tjejer där som jag börjar ty mig till. Det är Brianna och Tina. De är amerikaner. Mycket, mycket coolare än jag.
Ungefär som Hanna och Amanda.
Ja, det var mina Hanna och Amanda då. Ja. Verkligen. De är så snälla mot mig. Men det här snällheten gör bara saken värre. För att när jag blir insläppt så vet jag inte vad jag ska göra. I Hallstahammar stod jag liksom och bankade på dörren. Jag sålde hela mig själv. Så jag var till salu hela jag, men ingen kommer köpte. Men nu är det någon som ändå liksom, åtminstone tittar på prislappen här. Och jag vet liksom inte vad jag ska vara. Hur jag ska göra. Jag är bara så tom. Och det känns som att det jag säljer, det är någon sorts Nigeria-brev. Jag är en bluff. Och den här pakten jag gjort med mig själv, det är ju bara ett självbedrägeri. Och här börjar ångesten ta sig fysiska uttryck. Jag kan inte sova längre. Mitt hjärta rusar, jag blir yr. Jag märker inte själv, men jag börjar prata väldigt tyst. Alltså tystare och tystare, det är helt bisarrt. Så när jag står där i skolan så, ja men det kan vara liksom någon diskussion. Jag kommer inte ihåg det nu, jag minns bara så väl den här rysningen när jag liksom blir yr och måste gå och sätta mig. För att sällskap står och pratar och jag kommer på ett väldigt rappt och roligt skämt. Jag vill dra det och jag gör det. Men jag pratar liksom så här, drar skämt så här. Så drar jag efter luft och jag liksom, det är någon form av mild panikångestattack. Och sen hamrar jag ur mig, skämt så här, högt och försedat, så alla bara stirrar, så alla bara stirrar på mig. Liksom. Alltså det är så jävla obehagligt. För de är ju vidare och pratar om något annat. Och det här liksom får mig dra mig undan klasskompisarna ännu mer. Alltså till slut kan jag inte prata med andra människor. Det går så långt att jag börjar förbereda notes, anteckningar. Ja, alltså jag skriver liksom så här upp sen jag går till skolan på måndag, sen några sköna anekdoter, någon spaning, ett skämt, färdiga meningar om vad jag gjort i helgen. För att jag bottnar inte i orden.
Du har verkligen inte bottnat i någonting på den här sidan.
Nej, men jag mår så dåligt. Jag får liksom inte ur mig någonting. Och Och så började jag smyga in små lögner. Inte liksom lögner som är uppseendeväckande, utan tvärtom. Bara för att, jag liksom inte, för att det inte ska handla om mig riktigt. Och en dag försov jag mig till skolan. Jag vaknar klockan 1, föreläsningen börjar 1. Jag kastar mig upp, gör mig i ordning, flyger ut genom dörren. Och när jag kommer ut så kör en plogbil förbi och den här sirenen liksom spelar över de här funkishusen och stan är helt öde. Och jag inser att klockan är inte 1 på dagen, det är 1 på natten. Jag har sovit i mer än ett dygn.
Oj.
Och den dagen ringer någon vän till mig ett slags larmsamtal till min pappa som fixar psykologhjälp till mig.
Var det din första terapeut där?
Ja. På forumfesten, vi är tillbaka där nu, där blir alla fullare och fullare. Vi är ju i Bonnierhuset så länge att larmet går. Och sen går vi vidare, vi stänger Brillo. Det är inte särskilt sent ska sägas. Och sen går vi till Rish.
Och du har snaskat på mig.
Hela kvällen, det snackas mycket skit som du gör på de här tillställningarna. Och någonstans i det här suset och duset så börjar jag se ett mönster. Det är någon skit som pågår.
Vadå för skit? Vadå för jävla mönster?
Det handlar om förlagsmänniskornas bild av dig.
Jaha, ja. Var ska jag leda då?
Alla säger ju samma sak. Det är två saker. Det är ju berätta aldrig det här för Pascal. Men det är också, visst är Pascal mycket grabbigare än du? Du är det mjuka av er, eller hur?
Det är så jävla sjukt. För det är ju inte så. Det vet ju både du och jag.
Jag gillar ju den här bilden, att vara en lite goda av oss. Men därför blir jag också lite perplex när jag hör Meja som är koordinator på förlaget, som aldrig är snäll mot mig, berätta om sitt första intryck av mig. Hon berättar om när jag hade en workshop med min förläggare John och att jag då hade nanny med mig. Och att bilden, för de som var där på förlaget den dagen, var att jag var en kille som inte klarade av att ta hand om ett barn. Och jag, det är ju sant. Magda hade opererat blindtarm, men det kommer ihåg.
Ja.
Jag var ensam med Dino. Det var enda dagen jag kunde, för vi skulle bo utomlands några månader. Så jag fick hyra ren nanny i akuten. Totalt osponsrat. Dyrt var det. Nej, det var faktiskt väldigt billigt. Men det är inte det jag säger när Meja pressar mig. Utan det är här jag börjar förstå vad det som pågår. Det jag säger är, jag lånar faktiskt Pascals barnvakt. Han har nanny varje dag. Jag tror inte ens Linnea, hans tjej, vet det. Det är så han är föräldraledig.
Men det är ju en total lögn.
Ja, det är en ren lögn. Det är helt påhittat.
Jaha, okej.
Okay. Vi är tillbaka i ångestdelen av den här berättelsen. Och du har inte dragit ett enda knullskämt än. Är du så rädd för Hanna och Amanda? Att de ska bli sura på dig?
Ja.
Ja, anyway. Som du vet så jag klarade av att bryta den här sociala ångesten. Min terapeut hjälpte mig. Jag är ju rätt glad skit på sociala tillställningar nu, får man ändå säga. Nej.
Ja. Ja.
Jag är inte festens ljus, tycker du?
Ja, jag vet inte. Jag var inte med på den här förlagsfesten. Det verkar som du bygger hela din framgång som minglare på att snacka skit om mig.
Ja, men det händer någonting i alla fall med mig. Ja, men jag är ju rätt glad skit idag, trots vad du säger. Men det händer någonting när vi startar den här podden här för 10 veckor sedan, eller vad det nu är. För plötsligt är jag tillbaka igen i ångesten. Ja, det blir värre varje dag. När vi spelar in på tisdagarna så är jag uppspelt, överlycklig. Men så snart jag sätter mig på tunnelbanan hem så börjar en väldigt obehaglig känsla smyga sig på. Är jag avslöjad nu? Ska det här fuskbygget som är jag äntligen rasa?
Ja, för jag känner igen dig. Jag känner exakt samma sak.
Gör det?
Ja, hela tiden.
Det är så jävla vidrigt.
Ja.
När jag kommer hem då vill jag typ kräkas. Jag mår så dåligt. Jag lägger mig i soffan och kramar Dino. Och för en stund kan min ångest försvinna. Men så fort han går och lägger sig så bara väller den över mig igen. Och det fortsätter hela veckan. Och dagarna mörker blir bara fler. Tidigare var det bara timmen efter. Sen blir det hela tisdagen. Nu är det även onsdagen. Och sen på torsdagen, liksom när avsnittet kommer, då är det ännu värre. Och det är ju ändå ingen som lyssnar. Det är inte det det handlar om. Det känns typ som när man har varit otrogen. Liksom som att man har liksom, i en kort sekund spelat bort hela sitt liv. Liksom dribblat till allting i ett ögonblick. Och nu kommer det här få konsekvenser hela livet, eller åtminstone i flera år. Och när den här podden var ny så skrev jag det till Alex Schulman att det var så jobbigt med just ljud för att det är så naket. Att man inte vet vad man säger liksom. Och han svarade att Amanda en gång sagt till honom att det känns som att de läcker. Och det berörde mig på något sätt. För,
ja, det är ett fint uttryck.
Ja, eller hur?
Och sorgligt liksom.
Precis. För det är ungefär så jag känt hela mitt liv. Sen jag ingick den där pakten med mig själv. Att hela tiden liksom vara filterlös och transparent med allt jag är. Att jag bara hela mitt liv, jag, bara ett enda läckande, ett såll som släpper ut små delar av mig själv som jag aldrig får tillbaka. Och som ingen riktigt vill ha heller. Det är det som är det värsta. Och till skillnad från i tonåringen har jag nu inget utlopp för den här ångesten. Jag slår inte sönder tv-spelskontroller, för jag spelar inte tv-spel. Magda har tagit mitt PlayStation. Och jag sover inte hela dagarna längre. Jag går upp typ 5. Eller 6 i alla fall. Och förra veckan var det var nog fan extra jävla vidrigt. Och du märkte det. För du, när vi hade spelat in podden och jag hann bara komma till tunnelbanan, så mässade du mig. Utan jag ens hade sagt någonting om det här med ångest. Du var bra, du behöver inte ångest. Och det sista, alla tycker om dig.
Låter det som ett jävla as, så som du har framställt det för? Det låter som en väldigt beskyddande och fin vän.
Hela det här segmentet är ju en hyllning till dig. Och ett förlåt. Okay. Du ska ju förstå mig så att du kan förlåta mig. Jag säger inte rakt ut, men lite får du fan läsa mellan raderna här. Ja, men jag börjar i alla fall gräva i det här med ångesten då. För jag hade så jävla dåligt samvete mot dig.
Mot mig?
Ja, men för det här, det är liksom det jag håller på med. Och det jag nu ska berätta som jag kom fram till. Hur jag kanaliserar min ångest. Jag kastar inte sönder kontroller, jag gör ju något annat. Det är något nytt, det är något sjukt och har ett offer. Och offret är du, Pascal. Men för att du ska kunna förstå vad jag gör så måste jag berätta slutet på den här historien om Mikko som jag har glömt för det här laget. Aino sitter i köket.
Mikkos fru alltså.
Mm. Det är kanske dagen innan nyår. Mikko sover på rummet. Du minns att hon har sagt att hon har någonting att berätta.
Ja.
Vi tror ju alla att hon ska erkänna att hon är alkoholist. Att hon behöver hjälp. Hon tar en sup. Och hon tar en till. Hon ska väl stärka sig. Och ingen protesterar ju. Vi tänker, det kanske är bra. Alltså så länge hon är ärlig så är det ju bra. Och så säger hon det slutligen. Hon säger, vet du varför jag varit på rummet hela julen? Det är för att Mikko dricker igen. Jag kan inte se honom så. Han sitter på rummet och super hela morgonen. Och sen går han ner till er och baktalar mig. Jag vet inte vad jag ska göra längre.
Det är väldigt mörkt.
Det är alltså Mikko som är alkisen. Det är han som har druckit. Jag kul att du förstod. Du har lyssnat. Är inte det otroligt speciellt att han liksom skyllt på sin fru hela tiden? Ser du inte vad det här handlar om?
Jo, men jag kan inte låta bli att ställa mig frågan. Vad fan har det här med mig att göra?
Nu kommer vi till den här berättelsens epilog. När författaren, alltså jag i det här fallet, desperat ska knyta ihop de här lösa trådarna.
Ja, det är inte din starka sida, men gör ett försök.
Jag är fan bra på epiloger. Du är bra på prologer. men minns du middagen på bokmässan? Den vi hade med de här toppdagsen på Forum.
Ja, vilken middag det var.
Eller hur? Det var Anders Delamotte och hans mycket trevliga fru.
Ja.
Det var Forums förlagschef då, Annie. Och det var Ebba Österberg. Och det var vdn för hela Bonnier Books.
Ja, som jag har träffat några gånger nu i efterhand. Vi delar
kebabställe, va?
Kebabställe, inte sponsrat. Holy Kebab på Odengatan.
Just det. Det var en intim middag. Man kan säga att det var den finaste middagen för som det här bokförlaget hade på den veckan, va?
Ja, och man kan ju också klargöra för lyssnarna att känslan så efterhand var att vi var bjudna väldigt sent. Mm. Kvällen innan tror jag det var, eller om det var samma dag.
Det var samma morgon.
Ja, för att Läckberg hade fått covid och ställt in hela bokmässan.
De sa ju inte det och jag ville undanhålla det här, men det var ju vad vi pratade om på vägen dit.
Ja.
Men hur som helst.
Där satt vi. Lät oss väl smaka av familjen Bonniers bjudmiddag.
Verkligen. Du märker att upprop och nya miljöer, det är någon slags trigger för min ångest.
Du har många triggrar, men ja, det är typ en av dem.
Ja, men det är lite temat i den här berättelsen. Och bokmässan och den här fina bokvärlden, den var ju ny för mig i höstas. Du har gjort det här länge. Jag har ju kunnat liksom hänga med dig. Men jag själv i den här miljön är ju osäker. Och på middagen hamnar jag inte bredvid dig, utan du sitter bredvid Ebba och jag sitter bredvid Annie. Och vi känner ju att vi behöver liksom prestera för att, dels för att vi liksom...
Ja, men vi vill att de ska tycka om oss helt enkelt, för ja. Vi vill vara ett härligt middagssällskap.
Och de är väl duktiga på det de gör. Vi vill inte vara några jävla sopor. Alltså de jobbar med berättelser. Då måste vi så att säga jobba med berättelser under middagen. Vi måste vara roliga.
Exakt.
Och det är då det börjar. Haveriet. Det här som jag har förträngt till jag kommer att tänka på Mikko. Vi pratar om böcker på den här middagen och Anders Delamottes fru frågar varför jag bara har kvinnliga karaktärer i min bok. Vad tror jag svarar henne?
Ingen aning.
Jag vill ju vara rolig. Så dumt att jag gör det här. Så jag ser att min bok är en ventil. Att jag behöver skriva något mjukare. Eftersom att jag jobbar så mycket med dig som är så krappig.
Du skojar. Du säger det på riktigt.
Ja, men jag tänker...
Det är
jag
ju ser... sinnessjukt. Det är ju förräderi.
Ja, det är förtal.
Ja.
Jag ser att det funkar. Hon blir
och
liksom...
förräderi eftersom vi är kompisar.
Ja. Jag ser ju jag jobbar med storytelling här. Jag ser att det funkar. Jag ser att du sitter där solig och musklig på andra sidan bordet och brölar lite. För du berättar en anekdot då. Så att det här
jag berättar säkert
med
också
den...
något väldigt känslosamt för Ebba.
Det tror jag inte var någon skvaller, tror jag. Men hon blir, det lirar ju med hennes bild av dig. Och hon, jag ser att hon blir nyfiken, så jag bara fortsätter. Och så säger jag, du vet väl att Pascal brukar kalla min kommande bok för Pink Crime. Alltså att det skulle vara genren.
Pink Crime?
Ja, för det är en tjejbok då. För att det bara kvinnligt.
Det här har jag ju aldrig sagt.
Nej. Och så fortsätter jag, middagen igenom, bokmässan igenom. För du är ju ofta, du har ju även bookmark som förlag, så vi är inte alltid på samma event. Och det går ett skvaller hela den här mässan. Som jag och väldigt många andra är med och sprider, det minns du, eller hur? Vi kan inte säga det här.
Ja.
Ja, du minns.
Ja.
På söndagen så är en person som tar ett skarpt samtal med mig tidigt på morgonen. När man är som mest trött och bakfull. Hon frågar varför jag går runt och pratar om det här. Det var Pascal, säger jag. Jag hade inget med det där att göra.
Din jävla lögn. Det var ju du som berättade för mig.
Ja, jo. Så varför tror du Ebba inte vill äta middag med oss? Det är dig hon vill undvika. Efter allt jag hittat på om dig i lögnerna så långsamt börjar jag cementera bilden av författaren Pascal Engman, den här manschauvinisten, han som är opolitlig och framförallt den här killen som aldrig är där och kan försvara sig.
Du är ju fan som Mikko. Du är exakt som Mikko.
Ja, det är det jag inser. Det är jag så är din ångest. När någon är på väg att syna mig, det är min Aino, det är du fan. När någon håller på att avslöja att jag bara är en jävla bluffen från Hans och Hammar, att jag är lika tom som när jag var 16 år, när jag inte har de här lapparna jag kan läsa på med talking points, då pekar jag bara på dig och säger, visste du att hans muffi om dina nazister i Chile?
Fan. Men du sa innan någonting om att du skulle be om ursäkt för allt det här, den här skiten du utsatt mig för.
Förlåt Pascal. Jag skulle bara kunna göra så här mot dig.
Jag förlåter dig,
för
fan
jag
inte.
Jag älskar dig så mycket.
Glöm det. I flera år har jag sett dig bränna tiotusentals, kanske hundratusentals kronor på olika former av terapi.
Utan tvekan hundratusentals.
Och hur tycker du att det har gått?
Jag står lite och stampar, va?
Det får man säga. Jag ska förklara lite närmare för lyssnarna så att de förstår vad det är jag har gått igenom.
Är det här typ här i ditt liv du ska berätta?
Snart kommer Morten Andersson in. Och vad heter de där jävla killarna, Plufsen och Lufsen, vad heter de?
Furren och Körren, de så långa sprit till oss, ja. Hemränt.
Ja, exakt. Nej, men jag ska förklara lite för lyssnarna så att de förstår vad det är jag har gått igenom.
Ja, det här är liksom en medberoende berättelse.
Ja, det här är en intervention, det är en person som gör den.
Som du sagt, talar för ett helt land.
Jag talar för ett helt land. Att sitta på en scen eller i en bil eller att bara podda med dig, det är en pers. Du sitter ständigt och stampar med fötterna.
Fan, jag gjorde det precis nu.
Ja. Och gör du inte det så sitter du och trummar med högerhanden mot låret som en tjackis. Eller så sitter du bara och knäpper med fingrarna. Men sen är det ju det här med ilskan. Den som ständigt blossar upp inom dig. Raseriet. Du känner dig förfördelad. Det är något som är orättvist. De behandlar dig dåligt. Det är chefen. Men du brusar upp. Du blir vansinnig på småsaker. Du tror att hela världen är sammansvuren i en gigantisk konspiration mot dig. Men det som är fint är att du ständigt försöker förändras, förbättras, göra dig själv lite, lite bättre. Du är väl medveten om den här skiten du håller på med. Men ofta blir de här försöken ändå väldigt fel. Som det här med att du nu x antal gånger har försökt sluta snusa. Under de senaste åren så har du försökt göra kvitt ditt nikotinberoende vid åtminstone på allvar 30 gånger.
Ja, då blir jag ännu argare och deprimerad i 2 veckor.
Ja.
Och sen börjar jag.
Så alla vi i din närhet, även Magda, din högt älskade flickvän, som hatar ditt snusande, har bönfallit dig att ge upp de här patetiska försöken.
Nu slutar du aldrig snusa.
Exakt. För det, som du säger, du håller en vecka, det håller kanske 2, under tiden beter du illa, du gråter, du är arg, du är snäsig mot en omgivning. Men det här
fan, är det för fel på mig?
I julas, efter ännu ett misslyckat försök, så sa du, okej, det här var sista gången jag försöker sluta. Jag kan inte utsätta er och min familj för det här. Så det är ju världen. Däremot är jag väldigt trött på att se er bränna pengar hos terapeuter. För ilskan är fortfarande kvar. Rastlösheten också. Du kommer ju inte någonstans. Du är som en korkad hund som jagar din egen svans. Runt och runt. Och vi andra, vi står ju och tittar på. Och i början var det lite underhållande, lite roligt. Men nu är det bara tragiskt. Därför tänkte jag... Ja, men därför tänkte jag mig här idag att vi ska ägna oss åt någon sorts KBT-terapi som jag själv har utformat. Vi ska alltså sätta dig i olika situationer.
Det är doktor Engman här.
Nu är doktor Engman här. Och jag ska sätta dig i olika situationer som jag vet du har hamnat i. Och sen ska vi se hur du reagerar på dem. Och vad, hur du kanske borde betätta istället. Eller hur du hanterade situationen helt
enkelt. Okej, jag ska hitta nycklar så att säga. Så jag kan ta någonting med mig härifrån.
Ja. Exakt så. Och vi börjar på gymmet. Du tränar vid vadmaskiner. Du gillar ju stora vader.
Mm.
Men du bestämmer dig för att sträcka lite på benen och dricka lite vatten. Men du har hängt din handduk på sitsen för att man ska förstå att den här vadmaskinen är upptagen. Du går och dricker ditt vatten och när du kommer tillbaka så sitter en kille där. Eller kille och kille. Det här är ett monster. Huden är liksom grön av anabola. Ryggen är blodig av spräckta små finnar. Blodådrorna på armarna är breda som huggormar.
Jag är redan arg. Vad ska jag göra?
Han väger 110 pannor och han skulle kunna bryta av dig på mitten. Det du ska göra nu, det är att vänligt upplysa honom om att du satt där och på så sätt försöka få tillbaka maskinen och ger han inte upp utan liksom klamrar sig kvar, ja, då är det faktiskt bäst för alla inblandade att du bara retirerar.
Ger på honom.
Nej, du ska bara retirera nu.
Sådär ja, enkelt. Vad glor du på, är du bög eller?
Va? Vem är det här? Ursäkta? Ja, det där är min handduk som du...
Den där skärtlappen. Jag tror det bara var någon vimsig kärring som har glömt grytlappen efter sig efter att hon har gått hem. Du får vänta tills jag är kvar här, stickan. Har du rymt från aerobikspasset för kärringar, eller? Ska du inte göra armhävningar på knäna med de andra klimakteriekossorna?
Jag måste byta gym, känner jag.
Du, gå och träna lite brickar så länge, det behöver du. Du ser ut som en jävla streckgubbe. Du kan ju knappt lyfta de där homoböckerna du läser. Nej, kila iväg nu så ska bara Big Machine Mange bli klar här. Sen får flickorna leka.
Vet du att jag läser böcker? Jag har inte med mig bok på gymmet.
Du, Big Machine Mange ska på scen om 2 veckor. Försvara titeln som Mr. Universe Trånkan.
Trånkan?
Trångsund, land of the free, home of the brave. Jag deffar, jag äter 2 kycklingar om dagen. Ingen ketchup, ingen mayo.
Hör du, Trånkan?
Ja.
Är det flygvärdinnedieten du kör, eller? Det har jag också kört.
Nej, för fan, det såg jag på tyngre.se.
Big Machine Mange tar upp din handduk och placerar den innanför byxorna i skrevet. Sen ställer han sig upp och kastar handduken på dig.
Backa! B-A-K-A!
Det här går ju inte. Jag kan ju inte vara lugn här.
Nej, du fuckade ju där i slutet.
Jag bodde med en kille som kastade en disktrasa på mig. Då blev jag vansinnig. Det var nästan så att jag tog till våld. Alltså i ansiktet på mig. Det var väldigt äckligt.
Ja, problemet här är ju att du, Big Machine Mange har ju sänkt dig. Och du kan ju inte träna vader nu på 2 år.
Det är kört.
Ja, det är kört.
Jag byter gym. Ja. Jag retirerar.
Ja, det här klarade du absolut inte.
Nej.
Nej.
Men jag höll mig från att bli arg.
Ja, det gjorde du.
Mm, nästan.
Nästan. Okej, då är det nästa scenario här.
Ja.
Nu ska du behålla dig lugn, Jenis. Jag berättar vad du utsätts för.
Får jag gå därifrån bara? Kan jag bara välja att inte vara med?
Ja, det kan du göra.
Ja,
det kan du göra.
Ja.
Du sitter i bilen med Magda och Dino. Ni ska handla. Magda har under hela bilresan klagat på din körning.
Nu stannar jag och går ur bilen, är det okej?
Nej. Nej.
Nej. Okay.
Nu har ni äntligen nått fram till den här stormarknaden.
Mm.
Du kliver av bilen, ska spänna loss Dino ur barnstolen när en kvinna närmar sig dig och knackar dig på axeln.
Du tappade något i rondellen där borta.
Vad tappade jag?
Förmågan att blinka. Eller så var det kanske bara något du glömde fylla på.
Fylla på?
Blinkersvätskan, den tycks vara slut. Men,
jag tycker det är överskattat att blinka i rondeller. Du ser väl vart jag åker.
Men det är kanske det du ska gå in och handla nu, blinkersvätska då. Du, det är typiskt män. Min exman, han var precis likadan som du, gubben. Han brydde sig inte om andra.
Ring honom då. Vad har det här med mig att göra?
Du, bedrar du också din fru? Får hon också samtal om att du skickar kukbilder emot just till förskolefröknarna? Förstår du hur det känns?
Jag har faktiskt varit med om något liknande en gång.
Jaha, berätta. Vadå?
Jag cyklade hem, jag bodde i Umeå och så träffade jag en tjej. Och en kväll när jag cyklade hem så såg jag en cykel utanför en annan kille som var lite kär i henne. Hon var då otrogen, antar jag.
Jag tycker att du ska tänka mer på din omgivning. Mm. Inte utsätta den för rätt. Fara.
Mm.
Du är inte på savannen nu. Ser du några mammutar?
Mammutar? Jag ska få ut min son här ur bilen i alla fall.
Det är klart. Det är klart att klistra etiketter på det lilla livet.
Etiketter?
Du, ditt odjur. Kvinnor ska stå vid spisen och slava. Och honom, den här lilla söta, honom placerar du i könsfacket. Ska han inte få välja själv? Ska du tvinga honom att ingå i det släkte som ställt till mig så mycket elände och lidande? Männen.
Vi har många vagnar.
Har den
hemma.
Lilla krabaten bett om att få bli kallad pojke? Har han sagt det? Är det därför att klätta honom i blått? För att indoktrinera honom i din hemska kvinnosyn?
Han har ju aldrig blått.
För att uppfostra honom till att bli förtryckare.
Hallå, har du kollat synen?
Ja, där kom det igen. Där gick du till angrepp. Har du kollat synen?
I vaffan. Sant.
I min anteckningsbok här som inbillande psykologer har så ja. Kryssar jag. Du klarade inte det här heller.
Inte?
Nej.
Vad ska jag leda till?
Nej, det gör mig lite orolig för nu kommer det stora testet här. Du har alltså 0 av 2 hittills. Nu kommer det stora testet här. Klockan är 18:30 och Dino skriker.
Mm.
Du vet inte än, men du är på väg att bli Big Mama. För plötsligt kommer Magda ut ur badrummet. Hon har på sig en klänning. Hon är kraftigt sminkad. Hon ser fantastisk ut. Hon är tajt. Hon luktar gott. Är det vanilj hon luktar?
Mm. Det är det ofta.
Det där hårsvallet som kostar er enorma summor är omsorgsfullt fönat.
Mm.
Du förstår snart att det är första gången som Magda ska gå på Juggi-konsert utan dig.
Då går jag nu.
Vart?
Men Johannes, jag har ju sagt det till dig. Det är Juggi-konsert. Jag ser dit med 2 jättefina killar som jag träffade på ett bosniskt community.
Vadå på det här liksom elit-bosnier-community?
Exakt det, där du
gick
insläppt.
Du sa att du inte gick med
det.
Jag...
Ja. De var så härliga. Dejan och Dragan.
Det är inte bosnier.
Visste du att Dragan faktiskt har hus i samma by som jag? Vi kanske träffades där när vi var små, innan kriget. Han är så rolig. Och Dejan, han är en superframgångsrik läkare. Men du, då går jag nu. Chillevip.
Du har inte sett... Hallå? Vad
är det nu
här.
Då?
Det är bara... Jag skulle gärna vilja... Det här är vår grej. Juggi-konserter.
Nej, men det går ju inte.
Din och Marilyn.
Ja, men du förstår ju inte bosniska. Det är så roligt att prata med dem på bosniska, Dejan och Dragan. Och nu fick jag ett sms.
Från vem?
Ja, Mårten Andersson ska också med. Vad roligt med en kändis. Han har verkligen blivit en legendar. Bland oss juggar i Sverige. Dejan, vet du vad Dejan sa häromdagen? Han sa att Mårten borde bli hedersmedborgare. Typ årets jugoslav här i Sverige. Tycker inte du det?
Han borde pryglas på torg. Varje Balkanhuvudstad.
Och Dejan har just blivit singel. Stackare. Han var så hjärtekross. Han behöver verkligen det här. Bara komma ut, dricka, ha det kul. Kan du unna honom
jag
det?
Jag unnar Dejan och Dragan och alla, utom Mårten Andersson, allting. Men jag vill ju vara med. Kan inte jag få gå med dem?
Ja, där har vi det igen. Du ger på Mårten Andersson. Du ger henne inget space. Du failade allt här.
Ja, fan.
Ja, men jag förstår att Mårten Andersson, den dök upp där. Och den hade du svårt att värja emot.
Någonting. Jag är så glad att det verkar vara lite få stopp på hans turné.
Ja, som sagt. Du klarade inte ett enda av de här testen. Och ska vara helt ärlig.
Så. Det vill jag att du är nu. Det är en intervention ändå. Vad ska du göra med mig? Ska du på läger?
Ja, nej, nej.
Ska jag liksom utsättas för Dejan, Dragan och Mårten nu i 2 månader?
Nej, men jag och några vänner till oss. Jag kommer inte säga deras namn.
Nej.
Men vi har pratat om att du förmodligen har ADHD. Och mitt väldigt...
Lyssnare förstod det, men nu är du seriös. Det ser jag ju på dig.
Ja, det är jag.
Ja.
Och vi har inte velat ta upp det här med dig.
Men du gör det här.
Jag gör det här.
Efter några skämt. Ja.
Har du funderat själv på det här?
Det är klart jag har. För i helvete. Men nu kommer ju doktorn på skall här. Och...
Ja, men jag har ju ställt diagnosen. Jag har ju räddat dig.
Precis. Ska jag få försäkringspengar nu eller något?
Jag hoppas det.
Skriv ut något skämt.
Det kan jag tyvärr. Det
började så positivt i avsnittet.
Men tror du på riktigt att du har ADHD?
Ja.
Du tror det va?
Ja.
Ja, vi är fler som tror det. Du vet att jag och Magda faktiskt, en av de här kvällarna när hon och jag brukar smita iväg och prata om hur det var komma till Sverige, eller att vara barn till flyktingar eller invandrare i Sverige.
Mm.
En kväll ägnade vi faktiskt åt att prata om att du förmodligen hade ADHD.
Medan jag och Linnea gick igenom hennes gamla ligg typ.
Ja, förmodligen. Ja. Det är så vi brukar göra här.
Ja. Ja. Det var kul. Fy fan.
Men du, jag har faktiskt ett litet bonustest här.
Aha, vad innebär det då?
Ja, men det här är ett test som ställer allt till allt på ända.
Mm-hmm. Vad händer om jag klarar det?
Om du klarar det här så är jag beredd att tro att du faktiskt inte har ADHD.
Aha. Nu gäller det.
Johannes! Johannes!
Ja. Hallå, hej.
Vad är min kosken? Vad är kosken, Kajram?
Vem är du och varför har jag din kosken?
Det är
jag,
din mamma, Motti. Jag säger till dig, fitta snatta. Skit, jäveln. Borta kolman med Kynels ilmässa. Han är jag, I can't go. Min ystävän så hälle sanoi vaan. Han är jag, I can't go. Jos naista ei voi saada mielestään. Kolme kaupoita leiriytyy hopeisen kuun loisteessa. Kaksi miehistä unen saa, mutta kolmas ei voi silmiään ummistaa. Hän ei oo oikean kaupoe. Niin ystävänsä hälle sanoivat. Hän ei oo oikean kaupoe. Jos naista ei voi saada mielestään.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.